This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Sådär, då var det dags för avsnitt 45 av Bagge och Brobacke podcast. Idag är det den 30 mars. 10.20 är klockan när vi börjar spela in. Mitt namn är Nils Brobacke. Mitt emot mig har jag David Bagge. Välkommen!
Tack, Carl David Bagge.
Snyggt! Hur står det till,
killen? Det är jättebra, tack. Sista handelsdagen för månaden i morgon.
Just det.
Spännande. Lite kvartalsflöden och sådär.
Stänger vi Q1, börjar kolla på Q2.
Ja, och jag tycker liksom, som jag sa för typ någon månad sedan, att det känns lite som att så mycket som har hänt på marknaden känns ungefär som vi nu borde vara ungefär i sommaren någonstans. Liksom. Så att det har varit ett intensivt Q1 kan man väl säga.
Ja, men jag tror
på alla fronter.
Jag tror många har drabbats av lite PTSD under det här kvartalet.
Kan det vara så?
Det har smält sådär. Men sen också
ner,
om vi liksom ska försöka se lite nyktert på situationen, så S&P är liksom 4% från all time high.
Mm.
Vissa grejer är redan uppe på all time high eller handlas nära.
Ja.
Lite seger i Sverige. Europa hade det ju väldigt tufft ett tag, men har tagit sig hela vägen tillbaka till sina motstånd som var liksom stöd i över ett år.
Ja.
Misstänker att vi kommer komma in lite på det, men
kanske det.
Kanske det, vad vi ska och sådär. Om jag summerar Q1 i alla fall, så får vi säga att det blev väldigt bra. Om man tittar på den så att säga lågvolatilitetsprofilen av min förvaltning. Jag har ju liksom en retail-klass, en institutionell klass, och så finns det lite mer levrade varianter av min strategi. Men om vi tar den lågvolatila, så är väl nästan upp en förväntad årsavkastning här redan i år. Så det har taktat på bra, och det är väl framförallt då råvaruexponeringen i början av året, och sen att man vågade köpa här när det brann som mest. Får se hur det fortsätter, men en kul start på året. Lite sådär recap. Vi har väl egentligen, det har ju varit allt från liksom fredssamtal och lite från Fed och sådär, men jag tycker du gör det där så bra. Så vad är liksom din syn på det viktigaste som har hänt den senaste veckan?
Ja, om man lämnar liksom eventuella fredssamtal och hit och dit och headline på det då, för det beror på lite vad från dag till dag hur det ligger till då. Men generellt annars då, otroligt drag som du säger, framförallt igår var det väldigt bra drag under tisdagen, lite peace talks där, det blev väl ingenting med det som det verkar, men i alla fall USA som du säger är ju det som verkligen har dragit på. Apple nästan tillbaka på sitt all time high exempelvis. Personligen kortsiktigt här, har sålt en hel del grejer nu senare, framförallt igår amerikanska tech-exponeringen som jag tog där, och även en hel del, eller merparten faktiskt, av den svenska exponeringen också. Vi har ju mycket köpoptioner och så på i böckerna, så att väljer att dra ner Delta 1-risken om man säger så, enskilda aktier då. Tycker att vi har fått en väldigt bra studs. Inte där man hade, vi hade gärna sett en större studs i Sverige. Sverige är fortfarande det som laggar. Det har vi sett tidigare under året, för såg det i februari så också. Betydligt bättre drag i både Europa faktiskt och i USA. Men om vi tittar på S&P, 10% upp på 10 dagar. Har bara hänt 2 gånger sedan 2009. Det var april 2020 och i januari 2019. Och ingen utav de dagarna var, ingen utav de gångerna var ju egentligen att det toppade och sen rakt ner. Utan
det var Nej, det var ju början av rally.
Det var ju med början, ja.
Och där kan jag bara lägga in där, just jag pratade lite om det förra veckan, de här breath trustsen. Och det var ju väldigt starkt redan förra veckan.
Mm.
Och bara göra en update där, att nu med hur Nasdaq har fortsatt att gå här nu. Det här är den sjätte starkaste 10-dagars breath trusten någonsin då.
Mm.
Så det är få gånger vi har sett den här typen av köpstyrka, eller framförallt gå från sälj till köpstyrka och så många dagar i rad.
Mm.
Och historiskt har inte det varit så att säga början på bear markets, utan Nej. Snarare det motsatta då.
Ja, det är intressant. Tittar vi över Atlanten igen då, USA, makro. Många tittar ju på husmarknaden som en viktig marknad, och det är en stor marknad i USA. Där hade vi faktiskt köp av befintliga bostäder. Det var ner igen i februari. 4% ner mot februari förra året då. Februari var också en fjärde månad i rad med nedgångar då. Väntade februari var en mindre uppgång då. Men antal nya husköp då är nere på samma nivå som maj 2020. Så jag har pausat av ordentligt där borta. Och det har väl att göra med att räntekostnaden för bolån har dragit rakt upp genom taket, och även då energipriser och så vidare påverkar ju konsumenten helt klart. Nordisk del här hemma då, börjar komma en del vinstvarningar senaste veckan. Vi har Volvo Cars, Nolato, Husqvarna, Volati. Finland hade vi Verk och Kappa. Marginalpress och problem i leverantörsled är det som lyft fram då. Tittar man på exempelvis då Volvo Cars, Husqvarna och så låg det ju mycket i kurserna med tanke på hur svagt de hade gått innan, och aktierna står ju högre nu då än vad de gör när vinstvarningen kom då. Men i alla fall, rapportsäsongen drar igång på allvar efter påsk här. Vi får se om vi får någon större vinstvarning, typ från Elux, SKF är väl sådana som skulle kunna komma. Sen får vi ju se som sagt vad som ligger i kurserna då. Just de två aktierna har ju gått väldigt, väldigt svagt i år då. Men kommande veckor blir ju som sagt liksom väldigt spännande där. Fokus denna vecka, förutom då kvartalsstängning och så vidare, på torsdag kommer det vara väldigt mycket flöden i stor omsättning på torsdag. Så har vi på fredag någon från Perils då i USA. Det är första fredagen i månaden. Som vanligt kommer den då klockan 14.30 svensk tid. Väntat 490 000 nya jobb då. Och det är då ner från 678 förra månaden. Sen om vi blickar fram lite igen då. 6 april, det är på onsdag nästa vecka. Då kommer Fed Minutes. Och det kan vara lite intressant att bara liksom ha i åtanke eller veta om att den kommer. För då har ju Powell också hintat tidigare om att det protokollet då kommer igen innehålla mer klarhet i hur man ska göra med eventuell nedtrappning av balansräkning och så vidare. Och det är ju så liksom att S&P och balansräkning korrelerar ju väldigt, väldigt väl. Och QE-programmet rullar ju vidare. Sätter ju nya liksom all time highs där borta nu med. Men den ska ju bantas under året i tanken. Och det är ju ingen egentligen som vet vad QE-programmet egentligen åstadkommit. QE bidrar inte direkt till BNP och så vidare, utan det är framförallt tillgångspriser som har dragit upp av detta. Så det kommer ju vara ett viktigt protokoll för marknaden att läsa hur man har tänkt att göra med det här då. Så det skulle väl kunna bli en sån här liksom, om det är någon stora, liksom, riktiga stora grejer i den protokollet gällande balansräkning, då skulle vi kunna få se en negativ reaktion på det på nästa vecka då.
Men brukar vara ganska tråkigt och stillsamt det där, va?
Ja, förutom då protokollet 4 januari som då sänkte S&P 10% på 3 veckor efter det då. Men som sagt
lite kanske en liten stretch att säga att det bara var det som sänkte S&P 3 veckor.
Ja, men det var ändå då de svängde otroligt hawkish i det från mötesprotokollet men absolut. I övrigt då, tittar vi på vad marknaden prisar in på räntesidan, så räknar man med den kortaste höjningscykeln någonsin från Fed då. Man räknar med upp mot 9 höjningar i år, varav det ska bli ett flertalet då kommande 3 FOMC-möten med 50 punkters höjningar. Och sen då för 2023 ska man då börja sänka räntorna igen då, och där prisar marknaden in då 2 rate cuts då för 2023-2024. Så att det är ju den, lite den U-turnen som man då väntar komma nästa år. Det är ju lite den som förutom då att sentiment var väldigt bäsat och så vidare, det är lite det som marknadsaktörer handlar på nu då. Framförallt då så tror man att det inte blir så farligt för megatech då, om man tittar på Apple och så vidare. Sen har vi sett retail göra comeback också. Vi har ju meme stocks, GameStop, AMC upp dubblingar på en vecka mer eller mindre. Så de är tillbaka i marknaden tidigt inne, vilket de har varit vid tidigare alla andra ras också för den delen. Vi har då kvartalsomviktning på torsdag imorgon när den här podden släpps då. Det var ju tidigare då indikationen på att det skulle in i aktier då, $230 miljarder. Nu har ju då aktier gått väldigt starkt mot bonds senaste veckorna, så att nu väntas det bli ett säljflöde i aktier på $22 miljarder istället då. Och det är då lite data från Goldmans trading desk då. Annars likviditetsmässigt fortsatt väldigt, väldigt dålig likviditet i marknaden, har varit hela året. Och det här spär ju på, ska du skiffla runt stora positioner så spär ju på både nedgångar och uppgångar. Det är bland annat det som också bidrog till att det blev ett extra tryck ner i februari-mars. Tittar man på top of order book, alltså hur mycket djup som finns i orderböckerna och även bid ask spread, så är det ett femte procentpercentilen då på 5 års historik, så att det är ju mer eller mindre obefintlig likviditet jämfört med vad det egentligen ska vara då.
Tror du det kan ha ganska mycket att göra med att vi har ju sett nu rekordstora kassapositioner hos institutionella förvaltare?
Ja.
Och det funkar ju åt båda hållen också. Man kan ju tänka sig att ju mer den här marknaden handlar upp, desto mer ska de där pengarna in. Det blir svårt att försvara sitt mandat och sitt jobb om man liksom har skärt ner stor kassaposition och så ser man S&P gå upp på ett nytt all time high. Ja, det kommer skapas en stor FOMO där, så att jag tycker nästan att man ska tolka att det är så många utanför marknaden. Vi vet ju att liksom retail bränner sig ihjält, men även på insidan. De här pengarna ska in och så har du CTA-flöden och så vidare, så det blir liksom om flödet fortfarande är upp, så då kommer det spä på det liksom.
Ja, sorry. Ja, exakt. Det var det precis. Det var det som var taken. Det drar ju på både upp och ner sidan liksom. Slagen blir, eller hastigheten blir större. Impacten blir större om det är någon som verkligen vill göra någonting. Sen har vi ju liksom tradingmandaten och så från bank. Det är inte så att det är ingen som har sen, och det ser vi ju i marknaden, så det är ingen som har någon jätte conviction på liksom vart det är på väg. Liksom. Kanske framförallt inte nu när det har kommit upp. Liksom. Så det är många som liksom drar ner lite liksom size generellt, och vilket också syns i orderböckerna. Nästa då, datapunkt som kan vara viktig att hålla koll på, det är ju att det är dags att betala skatten i USA. Det brukar vara en sån här som kan vara bra att kika på. Det är 18 april. Då ska du betala all skatt för 2021 om du är jänkare. Och år då från City skrev så här att år som har varit starka då, alltså typ förra året, folk ligger med väldigt mycket capital gains som ska betala skatt på i år då, så brukar det bli en nedgång, en säljtryck på börserna in mot den här skattedatumet då, och det är då i mitten av april då, om de hade gjort någon historisk körning på det där då. Annars positivt gamma i marknaden. Vi hade ju negativt gamma under stor del under Q1 tidigare. Nu har vi kommit upp i positivt gamma, vilket gör att vollen liksom trycks ner. Tradingdeskar säljer styrka, köper svaghet. Vi har en VIX ner på 19 nu va? Och den här liksom aggressiva, liksom, det här riktiga liksom bear market så här, som gör att det kan komma upp 3-4% om dagen, som vi har liksom sett vissa dagar, det bör nu vara till ända, Men går vi ner under 45-20 som det ser ut just nu då på S&P, då är vi ner i negativ gamma igen då. Men det är, ett, det är väl en 3% ner dit då. Ja, det var en liten recap hur det ser ut.
Mm. Ska vi nämna något om potentiellt inverterade yieldkurvor och så vidare? Det var ju väldigt mycket snack om det igår och sen så var det ingen invertering.
Nej, egentligen är det lite som Charlie McElliott brukar uttrycka på Nomura där, att don't fear the inversion, fear the steepener.
Mm.
Och det är egentligen inte när de inverterar som börserna brukar liksom rasa.
Nej, det är ju snarare, det väl typ 1,5 år.
Ja, det är ju snarare liksom
30%.
Ja, det är exakt. Ja. Det är ju snarare liksom på vägen upp sen när de vänder upp igen. Och sen så går det liksom, sen får man se dem. Ibland kommer en recession inom 6 månader, ibland inom 2 år.
Men svår liksom, indikator att trade.
Ja, det är ju ingen liksom, det är ingen man sitter och liksom har som på skärmen och köper eller sälj liksom, tycker jag. Men det är lite intressant om man tittar på vollan, därför att du har ju ett exempelvis så har ju VIXen då har ju kommit rakt ner. Den har ju halverats sen egentligen på 2-3 veckor.
Mm.
3 veckor kanske. Så egentligen är det ganska, de som var liksom, tittar man på put call ratio och så vidare, det, som vanligt så är det ju väldigt många som köper skydd vid fel lägen. Det känns läskigt och betalar alldeles för hög volla. Är man dock lite sådär liksom skeptisk till den här uppgången, så är ju att köpa skydd i form av selektioner är mycket, mycket billigare nu än vad det var för 3 veckor sedan. Kan man ha i åtanke. För tittar vi på bond, långa bond, så har ju smält helt och hållet. Eller smält, men det är ju riktigt drawdown där. Och där har vi ju MOVE-index då. Den är ju uppe ordentligt. Inte var den var kanske ända uppe i början av mars. Den är rasat ordentligt. Men den har ju liksom stegat på bra. Och vi har även FX-vol om man tittar på, vi har väldigt stora rörelser i japanska yen mot dollarn.
Ja, men ganska segt i övrigt. Om du kollar på flesta FX-paren så är det,
nej,
ju,
det har inte hänt
det är,
sig.
Det är mycket sidled liksom. Nu har ju faktiskt dollarn börjat tappa här. Om du tog dollar igen, där har ju dollarn kört på ordentligt, men nu har den ju reverserat en ganska stor del av den månadsrörelsen. Du har ju euro-dollar som faktiskt har vänt upp till förmån för euro då.
Mm.
Aussie-dollar fortsätter att trycka på liksom högsta sedan oktober 2021, och att Aussie-dollar stiger, euro stiger. Det är ju generellt bullish för aktier och specifikt för typ emerging markets och sådana saker då.
Exakt.
Så, och om vi blickar tillbaka till räntorna där, det är ju, det var lite kul, jag la upp en graf här på Twitter i helgen och som visade att TLT-20-åriga US Treasury-bonden är ju ner betydligt mer än vad S&P är.
Mm-hmm.
På året.
Ja.
En historiskt liksom safe haven som är ner liksom en 10-11% på året.
Mm.
Så det är klart att då blir ju volatiliteten i MOVE betydligt that's högre right. Liksom.
Ja, visst.
Men med det sagt så har ju faktiskt räntorna börjat vända ner nu vid ganska intressanta nivåer.
Ja,
vi tog ju oss inte hela vägen ner till, eller upp till 3%. Men det är klart att både i TLT och IEF så har du ganska fina stöd här om du tittar på obligationen. Så att ja, det skulle, och jag tyckte också lite så här, responsen och sentimentet på det jag tweetade om räntor i helgen var också väldigt, väldigt negativt. Och jag tror det är nog personer som generellt inte sitter och kollar på den här typen av kontrakt.
Nej.
Och det gör jag. Det är lite som när jag sa att vi skulle börja sälja olja här i liksom mars. Att det är ändå någonstans. Det kan ju vara så att räntor fortfarande ska upp till 3 eller 3,25 i USA. Men det är klart att på kort sikt när du får den här reaktionen vid så här viktiga stöd i obligationerna. Och så på det så är liksom att det inte finns en enda anledning att äga räntor. Att det är konsensus. Ja, då blir man ju lite contrarian.
Ja, nej, jag tror ju fortfarande att det var en overshoot och att det ska ner. Så att, det...
Och då kan man vända på det och säga, ja, absolut, men så har det också sett ut sen typ, eller det är många som har sagt sen en 8, en 9, så att vi kan
ja,
inte heller...
Ja, inklusive undertecknat.
Ja, men så är det liksom ibland. Men vi kan ju inte säga ännu att räntetoppen är inne, men det är klart att sentimentet har ju verkligen förändrats och liksom, om det då, precis som det var med Nasdaq, att sentimentet var iskallt och att viktiga stöd började hålla där, kan ju se en grej. Och du var väl lite inne på det liksom, att folk har om de har frontat tech och growth-traden med att räntor faktiskt ska börja komma ner här. Så att jag har inte köpt några bonds, men jag sitter och håller stenkoll. Jag tror tyska tioåringen tror jag fortfarande kommer ta ut eller testa 1%. Det är inte så långt kvar. Jag tror den var på 0,65 när jag kollade här på morgonen. Så att helt klart spännande på räntemarknaden, och vill ändå nämna det om vi går över på de här. Det har ju varit mycket skriverier om high yield och hur dåligt high yield är och det går så dåligt och allting. Jag har ju försökt att liksom förmedla en vy just att vi måste titta på high yield relativt. Vi kan inte bara titta på high yield, vi måste kolla det mot andra bonds. Till exempel IF som är en väldigt bra relation. Och den där relationen har ju varit sidled, inte brutit ner, vilket har ändå fått mig att tro liksom att om investerare föredrar high yield bonds framför långa räntepapper eller statspapper, då finns det ändå en underliggande liksom köpstyrka eller en underliggande bullish thesis. Och att vi nu, efter den här långa konsolideringen, brutit upp på ett nytt all time high i relationen high yield mot IF bonds. Det tolkar jag som bullish. På det så har du high-low beta då, som också handlar sidled, som är på väg nu att bryta upp. Du har TLT, alltså 20-åriga bonds mot small cap IVM, som den relationen är en bra risk-on-risk-off-indikator, som också har varit liksom en lång, lång konsolidering, och det har sett ut som att, speciellt när index var ner som mest, att fan, nu bryter det här på uppsidan. Nu har vi 2020 all over again. Eller värre. Men nu har vi tagit oss hela vägen ner i den relationen och faktiskt bryter ner. Så att mycket av de här risk-on-risk-off-relationerna som jag tittar på, de börjar nu få en upplösning åt liksom det positiva hållet. Vi kan ta SPY TLT. Jätteenkelt. Vad är det? Jo, vi prisar S&P 500 mot en 20-årig treasury bond. Gör nya högsta. Och har gjort det sen egentligen i liksom mitten av mars då. Så att ja, det är, och sen på det som jag började att nämna, vi har, även om tech har varit en relativ vinnare på kort sikt nu, så har vi ändå materials handlas väldigt nära all time high, transports väldigt nära all time high, du har XLF banker månad stängde över sin topp 2007 och liksom du har fått in även gröna sticker här i Europa och så vidare på månaden, så att ja, det jag tycker fortfarande förutsättningarna för att det här är ett bullrun som du vet lämnade väldigt många på stationen där nere liksom, och många som är korta den här uppstudsen, och vi har liksom inte sett, även om det finns motstånd här att titta på, så har vi ju, det är absolut inte så att folk har blivit bullish överlag.
Nej.
Det är bara att gå in och kolla. Jag tror Malmqvist var på liksom och på det idag liksom, börsen skulle ner 30% och så här. Ja, klassiska du... andra som har varit väldigt håsiga tidigare, de sitter liksom med VIX och sådär, och jag tror vi såg väl vissa Twitter-profiler som sålde det mesta där i liksom i början av mars och så här. Så att nej, jag vet inte. Jag tycker inte att folk har, även om de här liksom, ja, men de tittar ju inte ens på de här meme-stocksen liksom. Även om de har ballat ur, så tycker jag liksom inte att det har blivit ett brett risk-on och alla är köpare här.
Nej, du kan ju titta på exempelvis då hela den här systematiska kollektivet. De är ju köpare varje dag i marknaden, men de är ju också, äger ju väldigt lite aktier. Det är ju typ så här 22% percentilen. Det är ju långt ifrån fulla, och de kommer ju vara köpare. Det är egentligen när hela det kollektivet börjar bli fullinvesterat någon gång Kanske juni, något sånt liksom.
Varför tror du juni? Handlar det inte mer om det här, hur S&P handlas eller hur de indexerna handlas?
Ja, det är klart. Ja. Skulle du få en vol-spike upp igen, då kommer de inte vara köpare. Nej, men volen ligger här omkring.
Men säg att vi går upp till all time high nu på S&P, det är ändå typ 4% upp. Ja. Det är där de börjar bli långa. Och bryter vi upp över det, då är det då de börjar bli leverage långa.
Ja, då blir liksom. De, ja. Exakt. Och då,
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sen har du ju en klass, jag tycker ändå vi ska nämna det, jag handlar inte krypto i min förvaltning, men jag tycker ändå att liksom Bitcoin är en väldigt bra temperatur och liksom risktempo på marknaden.
Mm.
41 var den nivån som jag har liksom pratat om här under våren, och vi har ju dragit på det rejält när vi bröt upp över den igen. Så det var mycket konsolidering där. Vi fick lite så här köra upp och ner. Ganska likt
retail is back, sånt där.
Ja, retail is back, eller liksom har ju varit väldigt, alltså det är också med sentimentet varit väldigt väldigt nedtryckt liksom. Det dödsförklarades några gånger liksom. Så det finns mycket där ute som jag inte tycker är osar liksom. Att det ska krascha. Och jag tror fortfarande folk är, alltså PTSD, jag tror fortfarande folk är, jag kan fortfarande inte släppa att det var lägre sentimentsläsningar i det här raset än vad det var när det stod som lägst i covid-kraschen.
Nej.
När hela världen liksom, när det var pandemi och vi visste inget, och det var liksom, det var totalt kaos. Jag tycker det är bara det i sig, att folk var mer bearish nu än då.
Mm.
Den typen av bearish sentiment, det tvättar man inte ut på 10 dagars breath trust i Nasdaq, utan
det
ska upp på nya högsta då, och folk ska bli liksom, ja. Då ska polarna börja höra av sig igen och
börja köpa.
Visa hur det går liksom och så här. Och det var ju snarare att folk hörde av sig och typ ville sälja här nu för ett par veckor sedan och ville ge upp liksom, så att
jag tolkar ju dock fortfarande liksom som en motreaktion på den negativa vi hade under mars där.
Vad är det, om vi ska säga, om vi vänder på det då, är det några nivåer, om vi tar S&P och Nasdaq och så här, är det några nivåer eller linjesanden eller någonstans som du skulle säga så att nej, men det här är nog inte, det här är nog inte bara liksom en rekyl upp eller en bear market bounce eller vad det nu är, utan det här är starten på något betydligt bättre och större liksom.
En bra fråga.
Mm.
Bra fråga.
Du kan få återkomma med det.
Nej, men jag liksom tar ut 4-8. Det är inte så jag bara, oh shit, nu ska du upp liksom. Det tror jag inte. Tittar vi månads liksom, historiska toppar på börserna, det är ju liksom, kan ju vara upp till liksom 12 månader slagit upp och ner. Folk kommer bli väldigt bullish och bärs under den tiden. Liksom.
Mm.
Jag tycker fortfarande det ser ut, om man blickar ut på, i långa månadsdiagram och så här, som att det är toppbygg vi är inne i. Liksom. Men det är klart, drar du på det liksom, skulle liksom det dra ut helt galet. Rapporterna är svinbra. Liksom. Allting bara löses upp. Och det är liksom, men det är heydays igen och Fed ska inte banta någon balansräkning och så vidare.
Inflationen kommer ner. Och
ja, och den borde ju börja rulla över här nu kan jag tycka. Men jag kan, som sagt, nej, för att om man tittar lite indexmässigt då, så är Nyse exempelvis, det är ju den bredaste där borta mer eller mindre, i alla fall bland de större, 2400 aktier.
Vi har en viss negativ divergens i daily, skulle kunna, och det har vi lite överallt faktiskt, skulle kunna då påvisa om att en kortsiktig rekyl är i antågande. Det har vi även på S&P. På S&P räknar jag med en rekyl ner mot typ 4400. Det är ungefär 4,5-5% från idag då, in i typ nästa vecka. Och sen en runda till upp i mitten, slutet av april då, innan en liten större bäsperiod i maj igen då. Men som sagt, en lite mer långsiktig topp där jag tror man liksom kan, det jag i alla fall kommer testa med var kort marknaden. Nu är jag lite mer neutral då, om man tittar på aktieexponeringen. Sen har vi fortfarande då calls och så, men det är det jag kommer liksom mer kika på, att vara, testa att vara kort marknaden. Det är nog fram i sommaren, försommaren, juni, julen en gång.
Om du tar Nyse där, jag tycker den är rätt intressant, för den liknar ju ganska mycket av de här olika value-kontrakten som jag äger.
Ja.
Det vill säga att vi bröt under här i värsta bäsen, ja, i den här långa konsolideringen som har varit i liksom över ett år.
Mm.
Men nu är vi bra inne i den och vi är faktiskt liksom över, om vi säger, mitten av den konsolideringen.
Ja, så egentligen är helt neutral, alltså... Det är, skulle man bara titta på den här så kan man ju säga så här, ja, men då kan jag lika gärna avvakta 4% innan, ja, jag tar positionen, ja, att det bryter på uppsidan,
ja,
för just nu är det lite mitt, det är mitt i, mitt, ja, i range.
Mycket som det var för, och jag tror vi pratade en del om det förra året, just det här, jag gillar ju analogin liksom, hur det såg ut efter 2009, alltså 2010, ja, var range, även till viss del 2011 fick vi en sån, men just de här typen av rangeiga, jobbiga, sidledes åren som tenderar att komma in kanske något år efter en större botten då. Så det skulle ju kunna vara det. Det skulle också kunna vara som du säger att vi börjar vända ner och bryter ner på nedsidan. Men för mig är det ändå ett rejält styrketecken att vi tar oss in i de här rangerna igen. Skulle vi se Europa, skulle vi se Eurostox över 4000 igen, skulle vi se DAX ta tillbaka, vad är det, 15000 eller vad är det? Då är vi liksom tillbaka i de rangerna. Skulle vi se nu ser OMX ut som ett, alltså sämst i klassen. Men skulle den vara över 2200 igen liksom?
Men däremot så är det ingenting som vi blir förvånade över att det ser ut så här, med tanke på att vi räknar med en studs. Och då skulle ju grejer tillbaka in i, annars så skulle det inte ha blivit någon studs.
Nej. Hade det varit ett rent bear market rally, då tror jag liksom ändå säljare hade steppat upp mycket mer vid 4500 och sådär. Vi har inte riktigt sett den nu.
Nej,
men det kan gå snabbt.
Ja, det kan ju vända fort också om det är så. Men Nasdaq då, det är ju den som driver på S&P om man tittar rent styrkemässigt. Faktiskt tog ut den här negativa divergensen vi hade häromdagen i Nasdaq. Mycket drivet av exempelvis då Apple som gör mer eller mindre nytt all time high. I alla fall väldigt nära årshögsta där nu per igår.
Det är också en datapunkt som, om Apple gör nya all time highs, det är ju generellt ganska, ja, det är ju oftare det händer i en bull market än i en bear market.
Ja, det är ju, den tog ut februaritoppen här med nu då. Och där har vi ju de här 12 dagarna upp, det är upp 20% på typ 12 dagar. Nasdaq motstånd av 15 000, ja, det är 15 000 är vi över då, men 15 500. Och sen upp på 16 000 är deras gamla högsta från i början av året. Då. Efter att toppen då sattes inte i början på året utan i november. Då.
Absolut.
Stocks var du inne på, 4 000 nivån. Ja, det är ju liksom, vi hade en stark impuls igår i Europa som faktiskt neutraliserade den här negativa divergensen vi hade tidigare. Så att det är en bra grej, som sagt.
Jag tror 4 000 blir viktig där, men jag skulle säga så här, vad som ändå gör mig bullish på Europa, det är att den större nivån att fokusera på, det tycker jag är 3850, alltså toppen från 2015 och 2020, där vi lyckades på månadsbasis, och vi var ju långt ner under, men sen så, ja, nu är vi ju över på månadsbasis och ser ut att stänga grön sticka över den. Så den tror jag, på nedsidan tror jag det är en superintressant nivå att kolla på, just hur vi har gjort en lång svans här under på månadsgrafen och sen över.
Och för svensk del då, så som vi var inne på i början här, återigen det svaga kortet. Så här år ser det ju bra att kolla på OMXS30 INK-utdelningar med tanke på att det flödar ut rätt mycket pengar till aktieägarna. OMXS30 GI heter ju den. Även där då, tittar vi på exempelvis då Europa och USA, så har vi ju liksom uppe över, och Nasdaq uppe på eller över de här 61% FIB:en i styrkan då från nedgången från i mars då. Men i Sverige då, precis uppe på 50%, inte orkat mer än det, negativa divergenser per igår, kommer ner ganska kraftigt idag. Och tittar man då lite bredare på OMX All Shares då, OMX SPI med andra ord, så ser det egentligen ännu svagare ut. Därför det var inte ens uppe och studsade 50% av den här nedgången då. Så Sverige är liksom fortfarande och har varit liksom, ja, hade både i februari och igen nu då, det svaga kortet i leken om man jämför med Europa och framförallt USA då.
Ja, men även typ Australien, Japan.
Ja, jo. Ja. Ja, jag tänkte om man ska på hemmaplan. Du snackade lite sektorer, jag ser lite annan bild. Tittar vi på S&P Industrial och då är själva sektorn, inte ETF:en, så är det en tagit upp hela liksom. Vi är uppe på 76% retracement av, så har det varit en otrolig styrka. Negativa divergens i daily dock. Nasdaq Bank Index som är mer banker än XLF då, som är mer financials generellt.
Just det.
Klent. Alltså det, vi har stått på typ samma nivå i 7 dagar här nu. Negativa divergenser. Gjorde ingen ny högsta igår, vilket egentligen alla andra sektorer gjorde. Bank ser, alltså, rena banker ser liksom bäsigt ut tycker jag. Och den stora kanske som är lite, det är ju S&P Metals and Mining. Därför där gjorde vi en ny högsta per i förrgår, men med negativa divergenser. Jag tycker och det har jag ju varit inne på med råvaror, men jag tycker liksom råvaror, jag ska komma in lite mer på råvarubiten här snart också, men råvarubolagen ser väldigt toppish ut. Och vi såg väldigt starka reversals igår. Exempelvis Boliden var ju upp på dagen men stängde minus 8,5%. Du hade SSAB var plus på dagen, stängde minus 4,5% och så vidare. Du hade SCA. Och tittar man på den sektorn i Europa då, som heter SXPP, alltså Stoxx 600 Basic Resources, där de här ingår då, Boliden, SCA, Stora Enso, Norsk Hydro och så vidare, så har du även i månadsdiagram en situation som jag själv tycker ser ut som det gjorde ungefär 2008, där du har negativa divergenser i månad. Jag tycker liksom råvarutraden tror jag är ganska klar, och tror man det så är det inte heller omöjligt att man då, vilket jag råkar tro också, att även liksom ränteuppgången i långräntorna är ganska klar också däremellan, för det finns en tydlig koppling mellan inflationsförväntningar och råvaror.
Alltså jag och håller ju inte riktigt med när det gäller, vi kan börja med kopparn då. Kopparn är liksom 4% från sitt all time high. Om man tittar liksom, vad var den förra viktiga nivån? Jo, det är ju 2011 toppen då. Och det är väl på, den är vi ett par procent över, så att jag skulle nog inte säga att vi kan kolla att kopparn bryter ner här, utan det är ju snarare att kopparn har handlat sidled sen liksom våren 2021, och det har varit ner och det har varit upp och det har varit ner och det har varit upp, och nu är vi närmare att bryta upp mot ett nytt high än att vi är att bryta på nedsidan i den konsolideringen. Mm. Så jag tycker nog inte att kopparn. Sen har du Materials som är liksom ändå en råvaru eller råvarutunga bolag i liksom den ETF:en som också är på väg och liksom handlas väldigt nära all time highs och sådär. Så att,
ja, exakt. Men det beror på, vi tittar på olika sidor. Du tittar ju på pris var den handlar. Jag tittar ju hur den handlar. Styrkan i uppgången. Mm. Kopparn exempelvis i månadssticka. Brutalt negativ divergens mot high i 2021. Brukar ju liksom se ut så inför toppar.
Ändå om vi stänger här på månaden, då är det ett nytt all time high på månadsbasis.
Ja, men med minskad styrka och uppgången. Och det var lite roligt med kopparn. Jag höll ju en föreläsning då för Linköpings universitet under min värsta covid-vecka där i början på året. Och då skrev jag så här att månadsgrafen skvallrar om tristare tider down the road, men ett par bra månader i närtid. Och jag uppdaterade den grafen igår bara för att se lite hur, och det är ungefär det vi har fått. Nu är vi liksom, vi är inte högst upp i stickan, vi var högre i början på, eller i mitten av mars här, när råvarorna drog som galet. Men jag tycker att liksom kopparn ser rätt klar ut, väger inga råvaruaktier längre. Jag tycker även brett råvaruindex ser ut och liksom har gjort någon form av liksom overshoot här under mars. Men det kan ju vara ett par absolut rätt långt toppbygge för det, men jag tror inte att det kommer att liksom dra vidare i råvaror. Råvaror är ju mycket risk on risk off. Det är väldigt sällan så att det är liksom
alltså
förändra lite lugnt och försiktigt.
Får du tioåringen på 3,25 som den skulle kunna gå till, då har koppan brutit på uppsidan, inte på nedsidan.
Så är det. Visst är det så. Tittar vi på det lite brett råvaruindex, ser du CRY-index gick upp 200% sen i mars 2020 då, fram till nu. Vi har negativa dividens i månaden. Skulle inte bli förvånad egentligen om vi liksom fram till liksom kommande 12-24 månader får en liksom 50% nedgång i den typen av brett råvaruindex.
Vad sa du? Halverad?
Ja. Risk on, risk off. Något sånt. Det är lite out cry call kanske, men
ja, det är ju ganska energitungt, så att det kan ju hända att oljan kommer ner, men jag har svårt att se att ett brett, sånt brett index ska tappa 50% härifrån faktiskt. Då ska du typ ha olja på, ja vadå, $55.
Ja.
Mm. Ja. Nej, ja, det kan ju hända. Oljan gick ju från, ja, ner på minus upp till 130-40 så.
Det har ju hänt. Vi ska ju komma ihåg att ett sån här brett råvaruindex gick ju faktiskt från 400 till 100 mellan åren 2008 och 2020.
Så men det är 12 år.
Jo, men jag menar, det för min del kommer ner 30-50% på två år då. Det kan ju absolut hända. Jag tror att det är troligare än att det kommer upp 50% på den perioden, om jag säger så. Det som är lite anledningen till att jag highlightar råvaror lite, om man nu, som jag tror att de är på väg att toppa här i krokarna eller kommande 1-3 månader i alla fall, det är ju att det var ju egentligen först när råvarorna toppade sent i Q2 juni 2008 som det började bralla på ännu mer på börsen på nedsidan.
Du har ju massa skillnader, men framförallt en jättestor skillnad är att då började ju banker sälja av redan 2007 och nu sitter banker och nosar på all time highs och har precis tagit egentligen tillbaka och är ju över den toppen som var aktuell då. Så att det är liksom inte...
Nej, men nej, man kan inte ta alla paralleller rakt av mot historien. Så är det. Och då hade vi inte heller en men 2008 hade vi inte ens börjat egentligen med QE-program heller för den delen. Så att, och det är väl lite, alltså jag är inte liksom hur man prisar räntor, alltså styrräntor i marknaden, om det ska bli 9 höjningar i år eller om det ska bli 7 och sen bli sänkningar. Men den stora grejen för risktillgångar är egentligen inte liksom, det är ju balansräkningen. Och där har vi liksom inte fått någon väldigt tydlig guidance för hur den ska hanteras. Liksom. Och,
tror du att det kommer här på Fed Minutes nästa vecka?
Skulle kunna ske. Och jag tror inte liksom att marknaden är helt det liksom med på. För nu pratar alla pratar ju räntor.
Det är sjukt.
Det är väldigt sällan man pratar så här mycket räntor. Liksom. Det är som att alla har blivit liksom ränteexperter.
Men jag brukar inte få, om man kollar på vad man lägger upp
ganska långt,
så får man ofta mindre likes på räntegrejen, ja. I alla fall historiskt. Ja. Men det är mer av intresse. Men det är som allt annat. Det är som med råvaror. Alltså det är klart, när det rör sig mycket så blir det ju då mer av intresse. Liksom.
Ja, exakt.
Ja. Nej, så är det bagge. Har vi något mer?
Jag vet inte sådär jättemycket. Nej.
Jag har faktiskt inte gjort någonting. Utan jag har ridit mina aktieexponeringar. Och det funkar bra fortsatt. Så sitter jag ju på kassa typ 45%. Så att jag tittar på bonsen och jag tittar på om man ska öka några aktier eller om man ska ta. Men jag tycker att det har varit en... Det är en sån här klassisk squeeze pain trade nu där folk är riktigt irriterade för att de inte är med. Så att så länge folk är irriterade och försöker korta den här uppgången så kommer jag liksom inte att bli särskilt bearish. Men det kan ju gå snabbt och det kan ju förändras snabbt. Så att du berättade lite där i början, du stängt mycket tech.
Ja, precis. Väldigt bra studsar liksom i Spotify, ARK, ETFen, Facebook, upp över 20% allihopa på 2-3 veckor sedan jag köpte dem. Tycker de har gjort mycket den rörelsen som jag såg framför mig. Stängt mycket andra liksom aktier också här. Jag tror liksom, det blir en helt klart en intressant rapportperiod om man tittar enskilda bolag. Annars optionsmässigt vi stängde en putt som vi hade ställt på S&P som vi gjorde under raset där i mars, bara tog bort lite risk här. Och vi har även lagt på en väldigt kortsiktig termin då in i kommande 1-2 veckor här per idag då. Men det är bara
alltså kort.
Ja, kort S&P. Ja. Och det är egentligen bara för vi har så pass mycket delta i optionerna. Så att säga att du hedgar bort typ en tredjedel av så går du upp så...
Känner ni, men upp, lite mindre.
Lite mindre. Och går vi ner så är vi i alla fall glada att vi gjorde den här då.
Just det.
För att jag tror att det... ett första nedställ som jag tycker borde kunna komma nu in i nästa vecka, det kommer ju köpas. Jag skulle bli förvånad om det liksom blir ett jättestort, men kommer ner på procent så kommer det är så många som ligger utanför så det kommer köpas. Och sen får vi se, liksom, får vi en ny förnyad då, uppgång mot mitten, slut av april, då kommer jag liksom, kommer vi i alla fall plocka bort en del optioner som vi pratade om redan förra veckan. Men det är ett par veckor dit.
Nej, jag vet inte sådär. Ja, men du, tackar vi för idag. Tack för att ni lyssnar, 45 avsnittet.
Oj ja, det går fort.
Får se om det blir 45 till.
Ja, just det.
Tack, tänk på risken och ta hand om er. Kul att ni fortsätter att skriva och höra av er. Det är roligt.
Yes, jättekul. Ja. Tack så mycket.
Kör vårt bagge.
Tja, samma.
Hej.
Hej då.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck.
On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.